En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Men här uppe i Lindisfarne då, så får man besök år 793. Och det är besök från havet. Det är då ett gäng vikingar, säger man. Eller nordmän är det faktiskt. Man använder inte termen vikingar. Men det sägs att det är tre skepp då som går i land i Wessex. Och de möts upp av kungens utsände som de snabbt slår ihjäl. Och sen sägs det då att de utför ett gäng olika räder här i området. Bland annat mot det här heliga platsen Lindisfarne. De är inte helt nya för området, men den här händelsen i Lindisfarne tas upp som en väldigt viktig symbolisk händelse, för det att det går rakt in mot den heliga kristenheten.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoria-podden. Mitt namn är Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Hörru Peter, jag tänkte berätta för dig faktiskt att jag har blivit kallad för viking.
Okej.
Okay. Det kanske inte är så konstigt egentligen. Men det var faktiskt så här att jag var på en middag på finska ambassaden i Tokyo. Och jag satt, det var så här, det var en temavecka för svenskspråkiga minoriteter som man då hade i Tokyo. Så jag var där av den anledningen. Och det egentligen var inte jag som var ditbjuden, det var egentligen min sambo som skulle hålla föreläsning. Men hur som helst så hade vi kräftskiva. Det ingick i det här kulturutbytet med japanerna. Så jag hade då ambassadörens fru på min ena sida och så hade jag då en japansk kvinna på min högersida. Och så var det, framförallt var det japaner. Och som alla vet så ingår ju en del snapsande i det här kräftskivandet, om man uttrycker.
Fixade japanerna det? Min fördom säger att de är dåliga på att hålla sprit.
Två lite dåliga faktiskt var de. Det roliga var ju att vi tog några stänkar, kan man ju säga. Och efter en stund så den här kvinnan, hon blir så fascinerad. Jag såg bara hur liksom hennes, hon blev som en fågelholk. Hon bara tappade hakan mer och mer. Och sen efter en stund hon tittade på oss när vi körde igång och vi körde ju snapsvisor och sådär. Då säger hon så här: "You became Vikings. You are Vikings. You are Vikings." Upprepar hon maniskt under en lång stund. Och det här tycker jag är så roligt. Att vi förknippas så starkt med vikingar. Vi nordbor. Och när vi har just det här, vad ska vi kalla det för? Lite oborstade beteendet, om man uttrycker sig så.
Ja, just det.
Ja, och dagens tema är ju faktiskt vikingatåg.
Jag tycker det var en kul koppling. Alltså någonting som jag kommer tänka på nu när du pratade är ju faktiskt att det finns någonting som jag tänkte vi ska prata mer om sen. Men det finns ju en intressant koppling det här med samurajerna. Den japanska samurajen. Nu får man ju säga att det här, precis som du antydde här i din anekdot, var ju att det finns något oborstat över vikingen som kanske inte, i minnet av vikingen i alla fall, så finns det något oborstat. Och i det, för samurajen så är det väl kanske inte så, utan där är ju mer en slags gentlemannaideal. Men det finns ju någonting, en intressant liknelse att göra där mellan de här två olika kulturerna. Jag tänkte också spartanerna, som vi kan snacka om sen.
Ja, och det vi ska prata om idag är ju den här perioden som ju ibland är lite svårt att fixera, och egentligen så är det ju problematiskt på epokindelning, det har vi varit inne på tidigare, men den tid vi rör oss nu i den är ju framförallt från slutet av 700-talet fram till mitten av 1000-talet eller ända fram kanske till 1100. Så det är de här, vad ska man säga då, ish 200-300 åren här som vi nu rör oss kring. Och så tänkte jag en annan sak som vi kanske skulle kunna ta upp direkt. Den är ju det att ofta pratar man ju om svenska vikingar, norska vikingar, danska vikingar. Vad säger du om det, Peter?
Ja, där är det här med territorium och nationalstater, det ska vi diskutera också.
Ja, och det kan vi väl säga direkt här. Nu kan det hända att vi kommer att slira på den här punkten lite, för det är så enkelt att säga då danska vikingar. Därför att då menar man ju att de kommer från det område som idag är Danmark. Men det ska ju alla lyssnare ha klart för sig, att det fanns ju ingenting som hette Danmark vid den här tiden, eller Sverige eller Norge i modern mening. Det var nationalstater, så det är ju lite problematiskt egentligen. Och det här är väl spritt i all litteratur, skulle jag vilja säga. På ett ganska märkligt sätt. Norska vikingar, de tog de här områdena. Danska vikingar, de här och så vidare.
Men jag antar att det är väl lätt, det gör det, alltså det, på något vis är det lätt begripligt för oss moderna människor att förstå när vi pratar om det, vilka regioner de kommer ifrån. Men det är ju som du säger, det ligger ju något ganska gravt felaktigt i det, att ha det där.
Det gör det. Och vi behöver väl inte vara så snobbiga här så vi gör så stor sak av det där.
Precis, lite snobbiga kan
jag tycker du har alltid den tendensen.
Ja, men jag, precis. Jag försöker vara lite mer PK än du. Men jag vet inte om jag lyckas i slutändan. Men vi kan säga. Hur som helst så skulle jag vilja inleda den här historien med att prata om något helt annat.
Ja.
Om jag får. Jag vill prata om Sankt Cuthbert. Känner du till han eller?
Nej.
Han är faktiskt ett av de mest kända medeltida helgonen i engelsk tradition.
Ja, men det kände jag faktiskt till.
Ja, alltså det bildades en stor kult runt honom ungefär runt 600-700-talet. Och han höll till på ett ställe som heter Lindisfarne. Och Lindisfarne är som en liten ö som ligger i en region som heter Northumbria. Som är ungefär, om man kan tänka ungefär i mitten av England, liksom, där den geografiskt liksom smalnar av lite grann. Det finns en smal passage där. Och på den där östkusten där finns den Northumbria och den lilla ön Lindisfarne. Och där hängde Sankt Cuthbert. Och han har liksom blivit en slags symbol för brittisk nordlig kristendom kan man säga. Och han omskrivs också av Beda Venerabilis. Jag vet inte om du känner till Beda Venerabilis. Beda Venerable heter han på engelska.
Mm.
En av liksom medeltidens mest kända intellektuella egentligen, och en person som faktiskt skrev det äldsta kända historiska verket om britterna och de brittiska öarna, Historia Ecclesiastica heter den. Och han skrev den under flera hundra år, men det var Beda Venerabilis som påbörjade det där. Han var i och för sig rätt bekväm av sig, men han var faktiskt också hälsade på i Lindisfarne vid ett tillfälle. Annars höll han till i Jarrow. Och det här är så här, det är liksom det religiösa centret kan man säga, Lindisfarne. Men så händer någonting.
Kanske den heligaste platsen kan
vi en av de heligaste platserna egentligen som man kan tänka sig. Alltså i det här området.
Nu brittiska får vi komma ihåg kristenheten.
Att, ja, och sen får man tänka att Centraleuropa är ju någonting annat. Va? Och i Rom finns påven och vi har frankiska riket och så där i Frankrike och Tyskland. Och så vidare. Så att där finns ju också en massa heliga centrum så att säga. Men för den nordliga delen så är det här uppe i Lindisfarne.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men här uppe i Lindisfarne då, så får man besök år 793. Och det är besök från havet. Det är då ett gäng vikingar, säger man. Eller nordmän är det faktiskt. Man använder inte termen vikingar. Men det sägs att det är tre skepp då som går i land i Wessex. Och de möts upp av kungens utsände som de snabbt slår ihjäl. Och sen sägs det då att de utför ett gäng olika räder här i området. Bland annat mot det här heliga platsen Lindisfarne. Och det här, man får sätta det lite i kontext här nu. Nordmän hade varit i det här området sedan tidigare. Det finns faktiskt en dansk, eller ja, nu är jag återigen det här med geografin då, men en slags dansk befolkning i det här området. Bosättare som har åkt över. Så att de är inte helt nya för området. Men den här händelsen i Lindisfarne tas upp som en väldigt viktig symbolisk händelse för det att det går rakt in mot den heliga kristenheten. Och det här fick bland annat en person som heter Alcuin of York att reagera. Alcuin of York är också intressant ur ett idéhistoriskt perspektiv, för han är nämligen en av portalgestalterna i den karolinska renässansen, som var en väldigt viktig period i Europa under 700-800-talet. Och han skriver då, när han får höra om Lindisfarne, ett antal brev till den engelska kungen och till sina biskopskollegor i England. Och han skriver också ett väldigt känt poem. Och det är egentligen Alcuin of Yorks brev och poem som är de närmsta källorna vi har till den här händelsen i Lindisfarne. Och då ska man komma ihåg då att Alcuin egentligen aldrig använder ordet viking. Utan då är det nordmän. Han använder ordet som pagans, heathen men from the north. Den här typen av formuleringar. Den här händelsen i Lindisfarne har ju också förevigats i en väldigt känd sten som heter Domedagsstenen. Och här är också ett av de här tidigaste exemplen på när man ser avbildade nordmän eller vikingar. Och det är 7 stycken personer. Antagligen så är det den som är längst fram och den som är längst bak. Man ser inga vapen på dem för att stenen är formad på ett slags halvmåne. Form, så att deras armar syns inte. Men de 5 personerna i mitten har olika bredyxor och svärd. Och det här kan man säga är ju då starten på det som vi kallar för vikingatiden. Och varför tycker jag det här är så intressant? Och varför babblar jag så mycket om idéhistoria? Jo, för att jag tycker att det finns något väldigt en intressant parallell här, eller en koppling då. Medan vi i Skandinavien, nu säger jag vi som jag är en del av det där, men människor som lever och verkar i den skandinaviska halvön och i Danmark. Medan vi liksom åker runt här och anfaller och egentligen håller på med sjöröveri, så befinner sig Europa någon helt annanstans med en slags intellektuell högkultur. Där man börjar översätta grekiska texter och man börjar förfina språket. Man skriver ny grammatik och man skriver avhandlingar, teologi och filosofi i de här stora centrarna. Så det finns en slags koppling här då. Att å ena sidan så är Centraleuropa börjar förkristnas och på ett helt annat sätt än vad som har varit möjligt tidigare. Medan Skandinavien fortfarande är kvar lite grann i det här germanska, mer decentraliserade kulturen som inte alls... Och de här går i clinch i Lindisfarne 793.
Ja, men det kan vi konstatera så här att precis som du säger, att så småningom sen så kommer det att ske en utveckling även i det skandinaviska området. Vi kommer ha mission. Här brukar till exempel en person anskar lyftas fram med Birka och så vidare. Och det kommer att ske en intern utveckling. Men det är inte riktigt det egentligen som vi ska prata mest om idag, utan det är väl egentligen de här, det som man kallar för vikingatågen, eller hur?
Mm.
Och där kan man ju ställa sig, tycker jag, frågan här, vad är det som driver de här vikingatågen? För man hade ju inte en kunskap, det är inte så att man gör de här vikingatågen för att komma åt de här ädla kunskaperna som du pratar om här, utan det är ju någonting helt annat. Varför ger man sig ut? Och då finns det ju de här klassiska naturligtvis då, orsakerna. Det ena är ju att dels har man faktiskt en befolkningsutveckling som gör att det blir helt enkelt trångt. Och då kan man ju säga så här, men varför flyttar man inte inåt landet då? Nej, men det var ju så att den tidens kommunikationer byggde ju på vattenvägar och så vidare. Så att det var lättare på något sätt att ge sig ut och förflytta sig. Och då sker det alltså en kolonisation i olika riktningar här. Det är både till Island, vi har ju redan nämnt de brittiska öarna, till Irland, till Frankrike och även österut. Det är det ena. Sen det andra är ju att handeln är väldigt viktig, de här lyxvarorna, föremålen, som de ju tar här på Lindisfarne bland annat. De är viktiga för samhällets utveckling i Skandinavien. De utgör ädelföremål, de är viktiga som, om vi säger så, valuta. Men sen också andra konkreta produkter som man verkligen behöver. Så här har vi två grundläggande orsaker. Sen kan man ju fråga sig en sak som jag alltid funderar lite kring. Man förstår ju att de går i land och vill ha de här föremålen och ta krigsbyte helt enkelt. Det kan man ju förstå. Men det ena man undrar över är varför slår de ihjäl då munkarna till exempel? Är det för att de gör motstånd? Så tänker jag ju då. Det är det ena. Och varför bränner de ner klostret?
Ja, det är det
där
som
har,
är...
Men att det finns en rituell svar då, att man gör det för att man inte ska bli jagad av onda andar efterhand. Därför bränner man ner klostret.
Okay.
Men det där är ju en intressant fråga. Att det finns en sån förklaring, det kan vi ju inte veta, för källäget som du har varit inne på är ju väldigt svagt. Men
så vill jag säga så här också, jag vill anknyta till det, Martin, och säga så här att det här... Vi ska inte heller underskatta det här med minnet av, eller det som skrivs om. När Alcuin of York skriver om Lindisfarne, skriver han ju också, han förfäras över detta, för att det är också så att det pågår fortfarande en kamp mellan kristna och de här förkristna kulturerna. Så att varenda gång vikingarna kommer dit så utmanar de ju den här fortsatta expansionen. Därför är det väldigt viktigt att markera varenda gång vikingarna är där. Så är det viktigt att markera att de är barbarer, att de beter sig annorlunda. Att de inte är kristna,
nej precis.
Nej, precis. Och att man understryker, så att mycket av de källorna vi har är ju också färgar av den kontexten, att man kämpar i motvind med att kristna den här befolkningen. Och det är ju också så att med vikingarna är ju ibland på vissa ställen liksom för med sig mode och så här, och anses vara liksom häftiga krigare på ett sätt som gör att det också utmanar de här lokala kulturerna. Så att man får ju ta det lite med det här att de skulle vara sådana oerhörda barbarer. Det finns ju mycket källor som antyder det, men man måste ju hela tiden ha det i bakgrunden, att det finns ett skäl till och ett syfte med att framhäva dem som barbarer och som vad ska man säga, extremt blodiga i sitt sätt att föra krig. Och,
ja, då kan man ju säga att de här vikingatågen egentligen, om man nu ska tolka det du säger här och hänga på i din analysargument, det är att det egentligen är en form av kulturkamp här egentligen, eller ideologikamp, va, som ju vikingarna är en del av här. Och sen är det intressant att så småningom kom ju faktiskt Skandinavien att kristnas. Går ju lite snabbare i det danska området då, geografiskt, och sen i det svenska området. Så sen i sin tur så kommer ju sen då de svenska kungarna och de danska kungarna att sen att delta i något sitt hotstecken och korståg österut, dels i Nordtyskland också, och man kan diskutera Finland och så där vidare. Så att det är spännande att det här är ju en tid som är ju så dynamisk och den är så utvecklande, och det är ju kristendomen är en otroligt viktig kraft, och det tycker jag vi kan framhålla här faktiskt.
Jo, precis. Och det finns något intressant i det där mötet liksom, att de, och att vi egentligen, alltså det är ju som du sa precis i början, det är ju en ganska kort period, va? Det är ju bara 200-300 år.
Ja, det är ändå lite beroende på hur man räknar.
Ja, och jämför det med de här tidsperioderna vi pratar om, samurajerna, som vi inledde lite grann med kopplingen till Japan här, som sträcker sig över liksom 1000 år. Va? Alltså det är så en kort period som egentligen fått så, kanske kan man kalla det överdrivet mycket uppmärksamhet egentligen.
Ja, men det är ju rätt ur ett skandinaviskt syn. Och där har vi ju intressant att det finns ju inte någonting som heter vikingatid i europeisk historia där, utan där är det ju mer en del av medeltiden, tidig medeltid så att säga. Medan det är ju Skandinavien vi pratar om, vikingatid. Och då har vi återigen det här med epokindelning och sånt här. Det är kanske egentligen bara etiketter som är chimärer egentligen då. Men sen tycker jag att man kan ändå peka på någonting med de här vikingatågen. Att en sak som historikern säger är att vikingarnas vikingafärder, som ju inte bara var plundring utan det var ju väldigt mycket handel också, hjälper till att sätta fart på den nordeuropeiska handelsutbytet. Så där har vi ju en effekt, om man nu ska dela in dem i positiva och negativa effekter.
Ja, just det.
Ja, så att det är viktigt att komma ihåg också att de vi klumpar ihop här nu och kallar för nordmän eller vikingar ju också bedrev ett handelsutbyte som var betydande, som också fungerade som en sorts, vad ska vi säga, att det oljade liksom det handelsmaskineriet också i Nordeuropa på ett.
När man kollar på runstenarna i Sverige så står det ju på vissa ställen så där att de är ju uppresta i vissa människors ära. Och då kan det ju stå så här att en person var känd som gick både, han gick både i viking och som köpman.
Just det.
Alltså att det var, det var två, vad ska man säga, två yrken som egentligen inte stod emot varandra nödvändigtvis. Jag tycker det är intressant. Jag vill faktiskt tipsa om en bok som Anna Lihammer har skrivit som heter Vikingatidens härskare, som jag tycker är superbra. Hon är arkeolog från början och hon har lyft fram det här och var väldigt noga med att påpeka skillnaden mellan vikingaräderna, eller vad man ska kalla det, att gå i viking, och det här vikingatidens samhälle i Skandinavien. Hon målar upp en bild som är väldigt annorlunda från det som man normalt sett tänker på, eller med den här populärhistoriska skildringen av vikingen. Det är ett samhälle egentligen uppbyggt av aristokratiska nätverk, uppbyggt runt handelscentrum, bland Birka är ett sånt där till exempel. Sigtuna byggs ju upp lite senare, som också är en viktig plats.
Hedeby i Danmark till exempel.
Ja, Hedeby, ja precis. Och det finns massa sådana här olika ställen. Och Lund byggs ju också upp i ett område som tidigare har varit väldigt dominerat av sådana här aristokratiska. Vad ska vi kalla dem för termen? Man vill inte säga vikingar för det är fel. Vikingar är ju egentligen en aktivitet, inte en person.
Nej, och det är det som är din poäng här, så säkert är hennes poäng, att som du säger, att det finns en samhällsutveckling i Skandinavien, och det här är egentligen en grupper av de samhällena som ger sig iväg, större eller mindre så att säga.
Exakt, som antagligen dominerades mer av jordbruk och handel och liksom den typen av aktiviteter än vad ni gjorde av det här krigiska som vi så gärna associerar med vikingar. Jag kan säga en sak till om det också, att hon skriver här att man har hittat en liten läderpung av varanskinn uppe i Ångermanland från den här perioden, och den ska då ha kommit från Indien.
Just.
Och sen har man hittat en liten Buddha staty, en sån liten figurin. Jag tror att om det var i Birka de hittade den kanske, jag vågar, nej, Helgö var det. Och den är gjord, har man lyckats spåra den där till en plats någonstans på gränsen mellan Afghanistan och Pakistan. Så det säger ju någonting om handelsflödena här. Så att,
absolut.
Att det här är inte, det är liksom inte en isolerade barbarsamhällen uppe i ett kallt Skandinavien som plötsligt hoppar i en båt och sen ger sig iväg, utan det finns ett frodigt samhälle som utvecklas i precis på samma sätt som görs på många andra ställen, men där en grupp människor plötsligt börjar tjäna väldigt mycket pengar och inkomst, eller vad man ska kalla det, på att göra såna här räder.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, jag tänkte lite så här, att vi kan väl konstatera då att nordmän nu från det som idag är Norge, de kommer ju framförallt att bygga upp då egentligen, så småningom blir det ju så att det här blir inte räder bara, utan att det blir också bofasta, man börjar övervintra och så småningom börjar man till och med på vissa platser som jag kommer till här strax ju faktiskt bli härskare i de här områdena. Och det tycker man kan väl ta det här bara så att vi har det klart för oss. Så att man brukar säga att från mitten av 800-talet fram till faktiskt fram så långt som till 1171 faktiskt, så har ju då nordmän från Norge då skapar ju riken i Irland. Och där är framförallt till exempel Dublin. Dublin har man under den här perioden kontroll över. Wexford, Waterford, Cork och Limerick. Jag har varit i Wexford och Waterford och besökt de här platserna. Och de har ju, där finns det fortfarande väldigt stark sån här, kallar för vikingakult, om jag uttrycker mig lite så. Så det tycker jag är intressant och viktigt att säga. Och sen när det gäller då det som jag har varit inne på med brittiska öarna, så är det ju så att där skapas det ju i östra delen av de brittiska öarna ju ett rike. Danelagen 876, eller hur man nu säger, till mitten av 900-talet. Så att de har ju betydelse och väldigt stor inverkan, de här nordmännen eller vikingarna då. Och sen också, vilket jag tycker är intressant, att i Normandie så är det faktiskt så att vi också har från 911 och framåt, och så har vi under en lång period alltså en vikingahövding som blir undervasall, som det heter, som helt enkelt till slut gör upp då med de frankiska kungarna. Och de säger så här att om vi kan hålla fred så får du förläning här och du får hålla dig i Normandie. Och ha det området då, om vi kan göra upp att vi har en fredsrelation mellan varandra. Och för det kan vi ju också nämna här, att vikingarna stöter ju upp längs de här floderna och ju anfall och försöker ta Paris till och med. Det tycker jag är spännande, är otroligt spännande faktiskt.
Ja, men du får vara försiktig med, eller ta och ta. De är ju inte där för att belägra.
Nej, de tar inte, men de försöker ta. Anfaller ju till och med i Ile de la Cité, som ligger ju mitt inne i Paris idag. Så är det ju. Så att jag tror att man kan ha klart för sig att de har ju en stor inverkan på de här områdena perioder. Jag vet att jag träffade bland annat en fransman strax söder om Abisko vid ett tillfälle faktiskt. På en fjällvandring. Och han kom från Normandie.
Aha.
Och hade en enorm sån här kunskap om just vikingatid och sånt. Och det visade sig att han menade att han ju sannolikt hade liksom då ett ursprung från de här människorna som kom dit. Ja. Så att det finns alltså idéer i Frankrike än idag faktiskt.
Ja, absolut, det är superintressant. Ja. Får jag lägga till där? Han heter Rollon. Ja. Antagligen
precis.
Är en koppling till namnet Rolf, som är mer just känt det. Idag.
Ja. Och han, det är han som blir undervasall till frankiska kungen.
Och han bildar den här... Det finns en intressant, vad ska man säga, en anekdot om honom. Man vet inte hur sanden är, men han ska tydligen vara en väldigt stursk kar. Och en känd krigare, så att säga, som många av de här personerna var. Men att han vägrade att knäböja sig för den franska kungen. Men en del av den här överenskommelsen att han skulle få ta kontroll över det som då skulle kallas för Normandiet efter rollen då, var ju att han då skulle på något vis betyga sin lojalitet mot den franska kungen, och skulle han kyssa hans sko. Men han vägrade. Så detta slutade i den här ceremonin då, som var väldigt viktig, så skulle detta ha slutat med att den franska kungen helt enkelt tar av sig sin sko och ge den till Rollon, så han får kyssa den liksom stående. Och sen så tar man tillbaka den.
Jag tycker det var helt rätt att hålla på det där.
Ja, jag vet inte. Man får ju ta det där
med en nypa salt.
Ja, men det är ju en kul... Men då säger jag återigen, det säger ju någonting om vilken typ av status de har. Det här var en historia som nedtecknades ett par hundra år efter händelsen då. Och av någon munk, som man vet inte vilket syfte det har skrivits och sådär. Men det säger ju någonting om hur bilden av de här personerna har skapats. Det är ju också att här Rollon, han är ju då farfars far till William Erövraren, som sen får en intressant person då i slaget vid Hastings 1066.
Just det. Och jag tänkte bara lägga till det, medan du har utvecklat lite kring den här Normandie, vad ska man kalla det så? Normandie, vikingariket, om man får uttrycka det så då. Orkneyöarna, också ett sånt område.
Just det.
Och sen också att ju danska väldigt, vi pratade om Danelagen då på 800-900-talet, mitt 800, mitten av 900-talet. Men sen kommer det ju en senare period också av dansk får man nu säga så då, danskvikingar som etablerar ett rike i östra England igen. Och då är vi lite längre fram då, det är då 1016-1042, och där man faktiskt är kungar i det här området med centrum i York. Och det kan jag ju tipsa lyssnarna att när ni är i England ska ni besöka York. Där har man gjort utgrävningar under York, så har många år sedan besökt det. Men fascinerande att det fanns alltså en väldigt stadsbebyggelse väldigt tidigt där. Och sen har vi det intressant att det också genomförs, precis som du nämnde 1066 här, med Villanueva-erövraren, att här är ju faktiskt också vikingarna med som en bricka i det här spelet.
Ja, kring. Huskarlarna.
Eller hur va?
Housecarls.
Ja, finns ju med där i slutet. Jag vet inte om vi ska gå in på det. Jag tycker vi kan spara det lite.
Men den historien är så pass... Och nu är vi ju snacka om Knut den Store och det här så kallade imperiet. Eller vad som
just
var,
det.
Så här. Ja. Men det är lite, jag tycker det är en liten annan grej. Va? Och det förtjänar nästan ett eget avsnitt. Eller? Tycker inte
eget
du det?
Avsnitt. Men det håller jag med om. Ja. Och vi skulle kunna välja ut liksom Hastings eller slaget vid Stamford Bridge.
Exakt.
Bland annat. Och vi släpper det lite nu faktiskt.
Kan vi inte snacka om liksom, vad det är som gör dem så framgångsrika?
För jag tänkte.
Exakt, för att jag har suttit och studerat Archer Jones här, en av våra favoritböcker, The Art of War.
Ja.
Och han får ju en intressant... Och på tal om det som vi pratade om innan här nu, alltså huruvida man kallar dem vikingar och deras inflytande. Han beskriver de här nordmännens räder, så pratar han ju om, så att säga... räder överlag som sker under den här perioden. Han säger, lägger inte någon särskild vikt att de är just från Skandinavien eller att de ingår i någon slags kulturkonflikt. Utan han sätter dem tillsammans med magyarerna till exempel från Ungern. Också som att de har ungefär samma funktion. Och att man då försöker lösa det här problemet med att jaga bort dem på ungefär samma sätt också på många olika ställen i Europa. Men vi kan ju snacka lite mer om vad är det som gör vikingarna framgångsrika egentligen?
Ja, jag vet inte, det man måste väl börja med att prata om deras fartyg.
Just det.
Det måste man göra, därför att de förflyttar sig med en väldigt speciell typ av fartyg. Och nu ska man komma ihåg att det finns så många olika typer av de här så kallade vikingaskeppen här då. Och de vi oftast förknippar då med den här militära delen av vikingatågen, det är ju de här långskeppen som är stora krigsskepp. Och där har man ju faktiskt hittat det största man har hittat i Roskilde då, det är 35 meter långt. Och så menar man ju att den här sägen som spungna skeppet Ormen Långe skulle till och med ha varit över 50 meter. Men det kan man inte belägga mer än väldigt löst. Men stora krigsskepp som ofta hade lite lägre sidor, skulle man kunna säga, bordläggning. Och det var ju för att, och nu kommer vi lite till varför de är så framgångsrika, de här skeppen. De var tämligen goda seglare faktiskt. Kunde komma upp i ganska höga hastigheter ute på havet. Ända upp mot 20 knop faktiskt, med stora segel till och med. Och det var väl undantagsfall förstås. Annars roddes de ju längs med kusten. Och förfarandet var ju när man genomförde de här räderna att man fällde ju seglet och sen rodde man in. Sen var de ju inte djupgående och det gjorde ju att de kunde komma väldigt nära land och det var lätt att komma i och ur dem. Till och med att få ur hästar ur de här fartygen gick väldigt snabbt. Och här förstår man ju naturligtvis den taktiska betydelsen av detta. Att man håller sig långt utanför kusten, sen bestämmer man sig, då ror man blixtsnabbt in mot kusten. Och så skulle vi säga urlastar snabbt som 17. Och så anfaller man. Så det är klart man kunde göra den här typen av blixtattacker. Så att, men sen kan man väl också tillägga det att förutom de här krigsskeppen så fanns det ju också olika typer av handelsfartyg. Och också fartyg med lite högre bordläggning på sidan. De var ju klinkerbyggda för övrigt, de här.
Vad betyder det?
Att bordläggningen låg lite omlott. Och vad är det för trä man bygger de här av? Jo, det är ek. Och sen har vi då en olika fynd runt om i Norden. Bland annat de här Osebergsskeppet och Gokstaskeppet är ju väldigt kända. Och sen har vi de här Roskildeskeppet. Goksta och Osebergsskeppen är från Norge. Och där brukar man säga att Gokstaskeppet var egentligen mer kanske ett långfararkrigsskepp. Medan Osebergsskeppet har man funderat kring om det kanske mest var egentligen ett sånt här mer ceremoniellt skepp. Det finns lite såna tolkningar. Och så finns det då ett antal sådana här man har hittat. Och jag kan ju tipsa då lyssnarna att åka och besöka och se de här skeppen som finns i Oslo på det vikingamuseet där. Men också åka till Roskilde som jag skulle vilja säga. Roskilde skulle jag säga att det är ett av de förnämsta museerna från den här tiden idag som finns. Så det ska jag vara tips om. Men det här är väl viktigt att ha klart för sig det här. Att här hade man ju på något sätt en taktisk resurs. Landstigningsfartyg. Och sen kan vi gå över till att prata lite om det här som Archer Jones ju inne på. Du nämnde ju honom. Att hur var det nu då? Var man infanteri? Eller var man, hur mycket använde man kavalleri? Och här kan man väl konstatera att vikingarna ju egentligen aldrig utvecklade ett kavalleri i traditionell mening. Däremot var man ju beridet infanteri. Man lär sig sen så småningom. Man slåss till fots i första hand. Och man är ju ett förnämligt infanteri därför att man är ju så skicklig i det här man-to-man combat som Archer kallar det för. Just att mötas man mot man. Men att man ju också sen lär sig att använda hästarna, men det är ju mer för att förflytta sig. För att sen stiga av. Och här tycker jag vi kommer till någonting som är jättespännande. Att de frankiska kungarna hade ju ett kavalleri som ju var överlägset vikingarnas kavalleri. Men de kunde inte nödvändigtvis köra över en samlad vikinga här, om vi säger så, som kanske dessutom hade faktiskt etablerat sig på en höjd eller någonting sånt. Så kavalleriet kunde inte nödvändigtvis köra över en vikingaformation som var väl samlad. Det tycker jag är lite spännande, för vi kommer ju sen in på det här med tunga, bepansrade riddar kavalleriet. Så här har vi någonting väldigt viktigt, att vikingarna var ett förnämligt tungt infanteri som faktiskt de här europeiska kungariken hade svårt att hantera i strid.
Jag tycker att det är massa grejer bara blixtrar i mitt huvud nu. Jag tänker på boerna, boerkriget också. Att,
jaha.
Ja, men alltså, det finns någonting intressant där, att när en centralmakt möter en motståndare som har också dels inte, vad ska jag säga, har helt andra förutsättningar och men framförallt har den här idén om att man ska inte bedriva krig på samma villkor. Man söker inte striden på det viset som
i reguljär krigföring.
Ja, exakt, för det är ju det blir, va, för att vikingarna de stöter där de har minst motstånd. De använder sin mobilitet för att komma undan de här ställena där de vet att det finns frankiska ryttare liksom. Och de är inte heller intresserade av att fullkomligt nedkämpa fienden eller motståndaren. Utan de är intresserade av att hämta hem byte. Och sen dra därifrån av liksom inrikes, vad ska man säga, inrikesskäl. De tar hem grejerna för att sen öka sin status hemma. De är inte, i alla fall i början är de inte intresserade. Och det är ju detta som ställer till så mycket problem då. För att möta en mer centraliserad motståndare förväntar ju sig att man har ett slag och sen är det liksom överstökat att man har.
Ja. Det som händer sen är ju som du säger att man kommer så att invecklas i de här maktstriderna, inte minst i Storbritannien. Även vi nämnde Normandie här. Och där blir man ju då tvungen att mera försvara sina positioner och sådär. Och vad gör motståndaren då? Jo, motståndaren bygger naturligtvis olika typer av befästningar kring sina städer för att skydda sig mot det här. Men man är inledningsvis väldigt konfunderad och har väldigt svårt att skydda sig mot den här vikingakrigföringen som du säger, som är ju någon form av blixtattacker. De anfaller och de försvinner, anfaller och försvinner. Sen tycker jag att det är en sak som är spännande som forskarna liksom har funderat lite kring, den vikingakrigföringen. Hur formerar de sig? Ja, då menar de att man stod i väldigt täta liksom linjeformationer faktiskt. Och då har man menat att det beror på att man var mest trygg. För man kände ju varandra väldigt väl på de här fartygen. Det kunde ju vara till och med upp till 100 krigare på ett fartyg. Och jag menar, hade man seglat över Nordsjön och sådär tillsammans. Så var man, och man kom på samma plats och så vidare man hade. Så då vill man stå nära och där var man mest trygg och effektiv. Så att sådana här typer av liksom spridda formationer, typer, det använde man sig då inte. Utan man försökte helt enkelt hålla ihop vikingar. Sen skyddade man sig med sköldarna. Och man vet inte exakt, man har ju inte några detaljkunskaper kring deras liksom taktiska uppträdande. Men det finns de som också menar att vikingar kunde liksom formera en form av liksom kolonn. Som en kil. där de anföll och bröt igenom då en motståndares linjeformation. Och skälet till att, och jag ska bara säga, skälet att man klarar av det, det är att man är ju överlägsen oftast, alltså man mot man. Det är det som är poängen där, att man kan alltid slå igenom, slå sig lite igenom där längst fram, därför att man är så skicklig man mot man.
Ja, det är superintressant. Jag tänker det på det här med märkesmän. Har du lyckats läsa till om det? Eller den här märkesmannens roll? Jag funderar på om det sitter ihop med det här med kilformationen som du pratar om.
Han pekar ut riktningen. Ja, vi skulle säga riktkar skulle vi säga idag.
Och det är också så att det är viktigt att den här märkesmannen, han är omgärdad av hövdingen eller ledaren för det här sällskapet. Och att ledarens absolut förnämsta krigare ska ju befinna sig just runt märkesmannen och hövdingen. Och det här är ju omtalat i många olika runstenar. Att det är just att du kan öka din status genom att vara först förbi märkesmannen. Alltså som du möter en vikinga eller en motståndare med en annan märkesman. Alltså är du den personen som är först och kastar in förbi märkesmannen, då kommer du också möta motståndarens förnämsta krigare, så att säga. Mm. Och på det viset kan du öka din status inom de här sammanhangen. Men det kanske sitter ihop med det där också. Att, ja, jag vet inte.
Du nämnde en annan sak här som jag tycker man kan hugga på direkt här. Det är att hövdingen eller kungen eller ledaren var väldigt betydelsefull och hade ju då ett livgard omkring sig, så att säga, som skyddade honom. Och problemet var ju ofta att det var så oerhört ledarfixerat eller de här striderna. Så att slog man ut och dödade kungen, ledaren, hövdingen, ja, då kunde slaget ganska snabbt bara över. Och det tycker jag också är fascinerande, att det finns någon form av, jag ska inte säga primitivt, men jag tänker osökt på till exempel Zoo-indianernas krigföring, där hövdingen ledaren, det är viktigt. Du nämnde ju det här med att man skulle göra föregång, man kunde vinna respekt genom att vara först. Det var samma sak i den krigarkulturen, att här är ju någonting som finns. Så att vikingarna har ju någon form av, kanske jag begår ett stort misstag när jag säger det här, men liksom urbefolkningskrigförings...
Ja, exakt.
Men samtidigt lär sig det. Sen kan man väl också, tycker jag, kommentera lite deras utrustning, va? Eller hur? Att den är ju lite... Den är väl lite... Man kan väl inte säga att den är speciell. Men inledningsvis är man ju ganska lätt utrustad.
Precis, och jag tycker nog att yxan är ju det de är känd för på något vis, att vikingarna slogs med yxor, och det har ju bland annat, är säkert en konsekvens av att man till exempel i eftermälet från slaget vid Hastings reflekterade över att oj, de använder fortfarande yxor och sånt där, de här huskararna. Så jag tror att den mytologiseringen kring yxan har säkert bidragit, alltså har kommit av historieskrivningen också. Men vad det gäller utrustning så vet man faktiskt ganska lite, för att ett problem med järn till kontra brons som är den föregående. Det här, nu är vi inne på liksom sen järnålder egentligen, om man pratar i arkeologiska termer, är ju att järn försvinner ju, det rostar och försvinner bort, så man vet ganska lite. Men det man vet ju är ju från de här avbildningarna, och sen har man hittat vissa fynd då. Och det är ju yxor och svärd och sköldar, men också väldigt mycket pilbågar och även spjut. Så jag tänker att gissningsvis, så nu spekulerar jag bara, men jag tänker att de här spjuten spelade säkert en stor roll när de skulle kämpa bort de här frankiska
kavalleriet.
Men grejen med den här yxan, om vi ska börja med den, är ju att den är, de fanns ju lite olika format då. Dels är den här, det är som en handyxa som är kanske ett skaft på en halv meter eller lite mindre, och sen fanns det de här större två som man gissar måste ha varit en slags tvåhandsyxa, för att skaftet är upp mot 1,5 meters långt ibland, och bladet är så pass stort och tungt, så att det måste ha varit ganska långt för att kunna väga upp och som balansera vikten. Men de där yxorna slår ju igenom i princip en rustning. Och det är väl antagligen det som är den här stora styrkan, den här chockverkan som de lär ha haft på slagfältet. Att de kan egentligen, när de kommer i den här kilen då som du berättade om, så kan de i princip med de här yxslagen bara gå rakt
hugga
igenom.
Hugga sig bokstavligen.
Ja, hugga sig rakt igenom, och de klyver en hjälm liksom av den kvaliteten är de. Sen är det deras rustning och sådär, eller skydd, har ju varit också, det är lite omtvistat. Man har faktiskt hittat ringbrynjor från så tidigt som 200 år efter Kristus. Så att det finns ju antydningar om att man faktiskt hade ringbrynjor väldigt tidigt. Annars så står det ju till exempel i Archie Jones bok att det här var någonting som de fick under den sena perioden, då, under liksom närmare senmedeltid. Så där är det lite osäkert. Den här ringbrynjan man hittade består ju av 20 000 små ringar. Det var ett väldigt avancerat hantverk. Och det är väl inte alls orimligt att tänka sig att vikingarna hade koll på det. Sen är det ju förstås olika läderskydd. Den här skölden som man har består ju av en slags, vad ska man säga, en liten järnkåpa som sitter över närmast handleden. Och sen är det då en träskiva eller träbitar då som är hopsatta. Och den är ju egentligen att betrakta som en slags engångs... verktyg. Det är inte så att man räknar med att skölden är hel när man kommer tillbaka. Och ofta så sägs då att när träet är bortslaget från skölden så har man bara den här lilla järnkåpan i mitten som man använder som en slags skydd då. Sen är det ju vanligt att de har hjälmar på sig. Några hornhjälmar förekommer ju inte i den utsträckningen som de har skildrats i liksom populär.
Tänkte trodde jag faktiskt.
Nej. Jag har inte läst in mig närmare på var den där myten kommer från faktiskt. Nej. Men det är ju, allt tyder ju på att det är en myt i alla fall. Däremot har de ju rätt avancerade hjälmar och gärna spetsformade lite grann så här. Spetsformade för
svårt att,
då, att
hugga.
Ja, precis. Mm. För att om det kommer då ett svärdsblad här mot så ska det liksom glida av. Och sen är de ju väldigt kända för sin den här näsryggen liksom som går ner då, som ger ett ganska karaktäristiskt utseende. Beskydda ansiktsregionen. Jag tänker att jag sitter samman. Nu bara fortsätter jag och maler på. Jag har en grej till om svärden här som jag tycker är intressant. För att det är ju någonting som man har diskuterat. Vikingasvärdet ser lite annorlunda ut mot de andra europeiska svärden den här perioden. I det att det har ett ganska kort handtag. Nu finns det någon bättre term för det här. Men alla ni som kan det här får... ni får ursäkta mig, men själva handtaget när man sätter här när man håller svärdet är lite mindre på ett vikingasvärd. Och den här vad ska man säga, bottendelen, kulan liksom, som är under handen, den är lite större. Och antagligen, det är det folk som har spekulerat i vad syftet med det var, men antagligen så håller de svärdet lite grann framåt, så man använder den här kulan för att greppa tag. Det är lite svårt att visa när man på en podd förstås. Martin ser att jag viftar här, men...
Ja, jag förstår precis.
Nej, men det är för att man ska kunna sträcka svärdet så långt fram som möjligt och ha så långt avstånd mellan motståndaren som möjligt. För att det man tvistar om det är huruvida det här används för att hugga då. För om man hugger med svärdet som en yxa, då är det lite svårare att förstå varför handtaget är så kort. Men däremot om man vinklar det framåt så att den mer har en slags stickande rörelse, så är det lite mer lättbegripligt varför det är format som det är. Ja, och det är ju intressant där också. Man ska inte tro att de här vapnen gjordes liksom enbart uppe i Skandinavien, utan det här är ofta köper man in svärdsklingor från Frankrike eller det som är Frankrike idag, och så sätter man ihop alltså, de andra delarna gör man på plats, så att svärden kan bestå av väldigt många olika delar när de sen används. Mm. Och så att det är inte någonting, ett inhemskt hantverk till 100% på det viset heller.
Men jag funderar på om vi kanske skulle ta och testa det här någon gång live.
Ja, det hade varit
i
kul.
Podden faktiskt.
Får det vi finns se ju garra någon lyssnare där ute som skulle vara intresserad.
Men om det är någon
som
skadas allvarligt, då kanske vi borde ha med någon form av sjukvårdspersonal, kanske.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Det Jag tänkte komplettera med en sak, att vi har pratat nu om landkrigföringen här, och först tänkte jag bara säga att man kan tänka sig faktiskt att vikingarna ju hade en väldigt liksom sammansatt linje där man hade både, som du säger, sköldar på de som var längst fram som skyddade, man hade pikar, man hade svärd naturligtvis, man hade yxor, men man hade också pilbågsskyttar. Så att vi ska inte se att vikingarna var ju en del av den tidens liksom krigföring och sög ju naturligtvis upp nya innovationer hela tiden. Men framförallt var man tungt infanteri, som vi har sagt. Men ja, jag vill bara nämna det också, att man faktiskt ju också bedrev krigföring till sjöss.
Och det gjorde det, man inte.
Det gjorde man. Alltså sjöslag, om vi ska säga så. Det är klart att det var ju äntringsslag. Inne i fjordar nära kusten. Och då gjorde man ofta så att man ankrade då det här ledarskeppet i mitten. Och så hade man mindre fartyg. Och sen stora fartyg ute på kanten. Så att det inte skulle vara lätt att, så att säga, börja ta fartyg efter ta fartyg efter fartyg och komma in mot den här ledaren. Och sen helt enkelt, ofta var det så då att, och så hade man några fria fartyg som kunde sättas in liksom för att stoppa då attack. Så att man skapade någon form av, vad ska vi kalla det för, flottbro då där, av fartyg som satt ihop. Och sen så seglar man mot varandra, eller rodd, eller helt enkelt drev mot varandra, eller motståndaren kom mot den här, vad ska vi kalla det då, flottbron av fartyg som satt ihop då. Och sen var ju, så att säga, kontaktytorna var ju väldigt små. Så det var ju liksom fören på fartyget där man då försökte komma åt varandra. Och här kommer vi in på någonting som jag skulle också vilja nämna, som är ett sånt här begrepp. Bärsärk.
Okej, okay. Ja, just det.
Eller, jo, men ja, bärsärk, alltså det var en typ av krigare alltså som gick bärsärk. Det är intressant. Det här har man ju spekulerat väldigt mycket kring, vad det där begreppet kommer ifrån och vad det var för någonting. Men att de nästan uppnådde någon form av extatiskt tillstånd av att de var odödliga. Och där de framförallt skulle skydda då den här hövdingen eller kungen.
Är detta någonting speciellt då som man använde sig av i den här äntringsförfarandet?
Nej, utan det här fanns då. Ja. Ofta hade man sådana här bärsärkar längst fram då. Men det här användes ju också på landkrigföringen. Till exempel på en bro. Så hade man sådana här bärsärker som helt enkelt gick loss på fienden. Och det är ett sånt där begrepp som jag tycker är väldigt spännande, som vi kanske har anledning att komma tillbaks till. Att man, och just den här, att som jag nämnde, att det är sån extatiskt, religiöst tillstånd av att inte vara, kunna bli skadad helt enkelt av motståndaren. Då.
Det finns ju någonting intressanta kopplingar till spartanerna, tycker jag.
Ja, alltså, det här tycker jag definitivt, ja, definitivt har det.
Och det är att det finns en slags kult runt
liksom, att slåss till döden.
Att slåss och att dö på slagfältet. Att det är fullkomligt avgörande för de här ledargestalterna också, att kungarna, att de visar sig vara skickliga krigare. Och att man har en slags, man skulle kunna kalla det för ett militaristiskt levnadssätt på det viset.
Absolut.
Att du fostras liksom med glima, med så här brottning och stridsleka tidigt. Och att vara hämndlysten och att inte tåla oförrätter och sånt där. Jag skulle vara en jävligt dålig viking faktiskt, jag är alldeles för snäll.
Ja, jag skulle nog passa alls utmärkt.
Ja,
faktiskt.
Du är lite mer...
Jag kanske skulle kunna ha varit ett bärsäck faktiskt. Nej, men, och sen fanns ju den här kulten att om man dog så hamnade man ju bland de här utvalda, naturligtvis, i den här asamytologin som vi inte egentligen har pratat om. Så det fanns ju en kult kring det här med, som du säger, att slåss, att dö och så vidare. Och som vi också hittar i antikens Grekland och i andra sammanhang.
Ja, verkligen. Så och därför de här tajta formationerna, att slåss liksom i grupp tillsammans med sina vapenbröder och det känner man ju också till därifrån. Så att de måste ju ha delvis varit inspirerade, tänker jag. De kan ju knappast levt i något vakuum med tanke på hur många kontakterna har varit. Alltså, idéutbytet måste ha varit ganska stort. Jag tycker för övrigt Anna Lihammer skriver väldigt bra om det där med den här kulten också. Att man ska inte blanda ihop det här med stridskulten med den vanliga befolkningen och aristokratins i övrigt liv. Utan den här stridskulten eller så, att den är ganska begränsad till just de här vikingarna. Eller antyder det i alla fall. tycker jag är intressant. Alltså, det är så lätt
alltså till
att
den här begränsade gruppen som var
ute och drev. Ja, precis. Som upphöjer de här idealen så väldigt mycket och för kungarna och de som lever i det där på ett annat sätt. Och att befolkningen i övrigt hade en helt annan sätt att förhålla sig till sin vardagliga religion, om man säger. Och det är så lätt att blanda ihop det där, men man tänker med kristendomen som är så allomfattande på något vis, som sipprar ner hela vägen. Så det här är Odenskulten var någonting annat som cirkulerade inom vissa kretsar och sådär. Ja, det finns massor att prata om med de där.
Men jag tycker väl att det här skulle man väl kunna se egentligen som en liten introduktion till vikingatågen. Och sen får vi fånga upp, tycker jag. Vi kan väl direkt lova att vi kommer att prata om Battle of Hastings.
Ja, men vi kan väl precis. 1066. Men vi kan väl säga det att det var liksom, vad det slutar lite grann är ju att innan vi rundar av det, så som en liten godis till lyssnarna, det är ju att de här räderna som man utför övergår ju till mer regelrätta erövringståg egentligen, och som gör att de här vikingahövdingarna helt plötsligt formas till kungariken på ett annat sätt, i mer kristen mening. För vad tiden går också så blir ju även kristendomen mer, får större fäste i den skandinaviska halvön. Så många av de här sena vikingatida kungarna är ju också de som kristnar. De skandinaviska områdena. Så de första danska kungarna är ju kristna, och i Norge också är det liksom en ganska viktig del av det där. Så att det sker ju en ganska spår med de här 200-300 åren, sker en ganska stor skiftning som gör att de slutar vara det här mer germanska liksom vad du kallar ursprungsbefolkningstyp av kulturen,
ja,
till att gå till att mer bli liksom europeiska kristna kungariken, och liksom mer starten till någon slags statsbildning. Men kungarna på den tiden vikingakungarna var ju inte liksom, hade ju inte någon slags territoriell makt på det viset, utan det var någonting annat. Jo.
Och att här kan vi då säga att den här perioden med vikingatågen är ju direkt avgörande och betydelsefull för att Skandinavien också får ett kulturinflytande från kontinenten, så det ska vi inte minska. Vi kanske ska säga nu här precis när vi ska avrunda att vi får ju väldigt mycket tips och förslag
det
är vi väl tacksamma för. Vi tycker att det är roligt att ni tar tid och skriver till våran e-mail. Fortsätt att göra det, och vi håller på att jobba lite med programmet här under, ska spika vad vi ska köra här under året, och vi tar med oss det där in i våran planering faktiskt.
Vi får massvis med roliga mejl, och vi kan tyvärr inte svara på allting som ni säkert förstår, men
vi försöker
gärna
svara på en
hel
del.
Så mycket vi kan. Och tack så mycket för alla glada tillrop och tips som vi får.
Ja, så att vi med det här så får vi väl säga som vi brukar. Tack ska vi ha.
Precis, tack
ska och vi ha. På återhörande. Hej på er.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.